Och välkommen till Svenska Badmintonpodden avsnitt 3. I det här avsnittet kommer vi träffa tränaren och ledaren Peter Kapets från Västra Frölunda Badminton. I avsnittet kommer vi prata om hur han blev tränare. Vad är TBV för något? Centerverksamheten i Sverige, Eurocenter, Satellitcenter och vad gör Göteborg? Hur är Peters roll i Västra Frölunda och hur är hans roll som förbundskapten för U19-landslaget? Hans åsikter kring kunskapsnivån bland tränarna i Sverige och slutligen junior-VM. Vi önskar dig en trevlig lyssning och glöm inte att gå in på vår Facebook-sida Badminton Sweden och kommentera avsnittet. Då hälsar vi alla lyssnare välkomna till Svenska Badminton-podden avsnitt 3. Och idag sitter vi på Scandic Mölndal som ligger i Göteborg. Det är onsdag den 8 juli och vi sitter med tränaren Peter Kapets. Välkommen Peter.
Tack så mycket. Tack.
Innan vi påbörjar intervjun så vill vi också påminna er att gå in på vår Facebook-sida, Badminton Sweden på Facebook, och kommentera gärna avsnittet med Peter. Ja, det är lite regnigt här i Göteborg.
Ja, det är väl klassiskt Göteborgsväder får man säga. Det har inte varit så mycket i sommar.
Jag körde hit igår och det var strålande sol hela vägen tills man närmar sig Borås. Då börjar liksom regnet fladdra ner på rutan. Ja, vi sitter och satt på Scandic Mölndal. Har du semester än?
Nej, haft lite semester och ska faktiskt åka på semester igen på söndag. Det blir en liten trip till Malta, så det ska bli skönt.
En liten trip till Malta, det är inte så liten trip.
Nej, men det är inte så många dagar, det är fyra dagar ungefär bara.
Men är det så som tränare att man måste verkligen synka in när det är träningsledigt och liknande, eller hur tänker man där?
Ja, lite så försöker man givetvis tänka. Alltså det är ju, sommaren är ju generellt sett lite lugnare, men sen jobbar man i en elitförening så är det ju alltid spelare som ska ha sin träning givetvis. Mm. Men man försöker ju tänka på att ta ut den när det är mest lämpligt, när det är lite mindre träning, lite mindre tävlingar och så. Det försöker jag tänka på i alla fall.
Vi kör fem snabba med dig Peter, som vi gör med alla.
Ja.
Och de första tre brukar vara samma. Och vi kör ålder.
28.
Yrke.
Badmintontränare.
Vill du säga var någonstans?
I Frölunda badminton.
Din egna främsta badmintonmerit. Du kan väl ta både som spelare och ledare då kanske?
Oj, som spelare är det väldigt skralt på den fronten. Jag har faktiskt inga meriter som jag kan skryta om överhuvudtaget.
Vill du ta någon ledarmerit då?
Ledarmeriter, det är väl framförallt kanske två EM, U17 EM och U19 EM som jag har varit med på som ledare, som var otroligt roligt.
Vi kommer tillbaka till dem.
Ja.
Drömyrke, om du fick drömma dig bort, eller ja, inom badminton eller utanför, vad du vill.
Sanningen är ju att jag trivs väldigt bra som tränare. Så jag har nog mer eller mindre mitt drömyrke. Skulle jag välja kanske något annat yrke utanför idrotten? Ja, jag har haft ett flygintresse när jag var liten. Så jag skulle kanske kunna tänka mig någonting i pilothållet kanske skulle vara häftigt.
Jag förstår. Inte kabinpersonal alltså?
Nej, inte det som lockar mest.
Nej. Och sista frågan då, det kommer vi väl in på det du var inne på nu. Om du fick vara en annan person för en dag, vem skulle det vara?
Oj, ja, det var en svår fråga. En annan person.
En politiker, en tränare?
Jag har ett stort hockeyintresse. Så att jag skulle kunna tänka mig att antingen vara någon duktig spelare, kanske NHL, och få vara med där. Eller som tränare. Skulle nog vara häftigt att få vara med i den atmosfären.
NHL, Madison Square Garden kanske?
Ja, men det hade nog varit häftigt att gå in i en sjunde avgörande match där som tränare eller som spelare, det tror jag.
Skulle du våga ställa dig i mål då? Och ta alla puckar på dig?
Om jag hade varit tränare för det så hoppas jag det, men inte nu.
Peter, det sägs att du är en av de absolut största framtidsnamnen inom svensk badminton på tränarsidan. Hur kommer det sig att det sägs så, tror du?
Om du får kommentera dig själv.
Oj, ja, det låter, det var ju fina ord. Ja, men jag har ett stort intresse för badmintonen. Jag har valt det här som mitt yrke för att det har egentligen varit min hobby från början som har blivit mitt yrke. Och jag är badmintonnörd ute i fingerspetsarna. Jag åker på egna badmintonresor. Jag tittar på YouTube. Jag söker kunskap på olika håll, så att jag har ett intresse, stort intresse för det jag håller på med. Och förhoppningsvis så kanske det ändå märks och syns. Mm. Och det är väl kanske en bit i att vara en bra tränare i alla fall. Att man har ett intresse, att man har ett engagemang och vill utveckla sig. Sen finns det många andra bitar också givetvis. Men det kanske jag ändå hoppas är lite karaktäristiskt för mig.
Det vill jag nog, den lilla jag kan om dig Peter, så vill jag nog undersöka det också. Sen tycker jag att du har en väldigt personlig och bra stil som ledare. Men jag tänkte att du skulle själv få berätta lite grann om din egen stil som ledare. Eller vad kännetecknar dig, tror du, som en bra ledare?
Ja, jag hoppas att folk skulle säga att jag är engagerad. Att det är väl sådana klassiskt uttryck som många tränare använder. Men jag tycker ändå det är väldigt viktigt. Att man ska ha ett engagemang mot spelarna. Man ska ha ett engagemang mot den exempelvis föreningen eller verksamheten man jobbar i. Och man ska också ha ett engagemang att utveckla sig själv, tycker jag. Man ska vara intresserad av att bli bättre. Jobba med spelare som jag vill utveckla, som jag vill förbättra. Det vill inte alltid vara elitnivå. Men då kräver också ett eget ansvar att jag själv ser till att jag blir bättre som ledare, som tränare, som organisationsförmåga eller vad det nu må vara som man behöver förbättra. Och det gäller väl alla.
Men hur finns det någon gräns på hur långt ett engagemang kan sträcka sig? Framförallt om man pratar om relationen till en spelare. Alltså var ska gränsen gå, eller ska det inte finnas någon gräns? Hur känner du där?
Det är en jättesvår fråga, och det tror jag väldigt många tränare slåss med. Det är det här att någon vill ha den här extra träningen på söndag för den kommande vecka, så är det någonting viktigt. Man känner att man behöver vara ledigt, men man är engagerad och man vill ställa upp. Och man står där 11 på söndagen fast man vet att man kanske behövt ha en ledig dag. Ja, det är jättesvårt. Mm. Man måste vara engagerad. Man kan inte som badmintontränare stänga av telefonen 5 och inte svara på någon mer samtal. För det tror jag inte fungerar som tränare. Men man kan inte heller alltid vara den som ställer upp. Vara där på alla tävlingar, alla helger, alla extra träningar. Ja, för då bränner man ut sig. Och jag är väl inte den som har hittat den perfekta balansen där. Men jag jobbar väl på det. Att hitta en balans. Men samtidigt är det ju väldigt roligt. Det är ju det. Och när saker och ting är roligt så är man ju beredd att göra mycket för det.
Är det någon speciell ledare inom sporten eller inom idrotten som du har inspirerats mycket av eller tagit lärdom av? Eller?
Ja, men väldigt många. Jag, som jag sa innan, jag har ett stort intresse för badmintonen. Och det har också inneburit att jag försökt att lära mig mycket från andra tränare. De som har varit runt omkring mig. Även internationella liksom tränare som jag tycker är duktiga, som jag har haft möjligheten att lyssna på, kanske på någon föreläsning.
Nu pratar vi badminton.
Mm. Eller på någon kurs. Jag läser mycket böcker, läst Pia Sundhages alltså bok om lite grann om hennes tränarfilosofi och så. Jannik Trigger och så. Jag tycker sånt är intressant. Man lär sig alltid någonting när man försöker i alla fall sätta sig in i kanske någon annan jobbar, andra ledarstilar och...
Det är intressant att du drar upp både Pia Sundhage och Jannik Trigger som till person är ganska olika. Men det känns ändå som de har minst en gemensam nämnare. Det du pratar om, bland annat det här engagemanget.
Mm.
Och där de lägger ner mycket tid på sina spelare. Mm. Eller sina atleter på något sätt.
Ja.
Och de har lite udda ledarstil också båda på ett sätt. I och med att de kanske går utanför ramen ibland.
Ja.
Känner du att du också vågar göra det i din roll?
Jag hoppas det om det krävs.
Kan absolut. Du sjunga? Som Pia?
Nej, det kan jag inte göra. Jag spelar gärna musik, gör jag visserligen. Men nej, inte sjunga. Men Det är klart, det är en väldigt viktig bit. Alltså att man måste lära sig att, återigen, det är balans, det blir mycket balansprat här nu. Mm. Men att hitta balansen mellan att möta den spelaren eller den adepten som man tränar, men samtidigt också ändå få fram det som man själv tycker är viktigt. Alltså man kan ju inte helt släppa efter på vem man är, vilka värderingar man har eller vad man tror är viktigt eller vilken typ av ledarstil man har. Men samtidigt så måste jag ju anpassa det så pass mycket att jag också hittar och möter den spelaren eller de adepterna som jag jobbar med eller ska få fram mitt budskap till. Och där, ja,
gäller det, går inte alltid hand i hand. Eller det är inte
lätt att kombinera. Nej, så kan det ju vara. Mm. Och ibland så får man ju acceptera att, precis som livet är, att ibland fungerar det inte. Och det får man också acceptera. Som tur är så, ja, jag vet knappt om, alltså, det är klart att man alltid, det finns, att man har känt ibland att det har fungerat mer eller mindre bra. Men det har aldrig varit på den nivån att det absolut inte har fungerat än så länge i alla fall.
Om vi går tillbaka lite till dig själv, Peter. Var är du uppväxt någonstans?
Jag är uppväxt i Göteborg.
I centrala Göteborg eller utanför?
Nej, väldigt nära det som heter Sportarenan nu för tiden. Där jag jobbar då, i Frölunda badminton. Så att uppväxt där ute i västra Göteborg helt enkelt.
Idrottar du mycket när du var liten, eller har du alltid varit badminton, eller har du provat andra idrotter?
Jag har provat andra idrotter också. Mm. Badminton har jag ändå hållit på med mest, helt klart. Jag har hållit på med lite karate också när jag var ung. Jag har hållit på med det ganska länge faktiskt. Det var nog en 4-5 år. Jag var ingen världsstjärna där heller.
Vad hade du för bälte då, måste vi fråga.
Jag hade nog grönt, vill jag minnas. Jag tror det är blått, det är gult och sen är det väl grönt, tror jag.
Ja,
men det är också på ungdomsnivå. Det är lite andra krav om man är vuxen att ha exempelvis ett grönt bälte.
Så det ska. Men karate, badminton och sen blev det badminton för hela slanten.
Mm, precis.
Kan du se att du kan du ta med dig någonting från andra idrotter, oavsett om du har provat den själv eller inte, in i din ledarfilosofi? Alltså, eller dina träningar, skulle jag säga.
Ja, men det försöker jag göra mycket. Mm. Så jag är ju givetvis inte bara badmintonintresserad, utan jag har ett idrottsintresse.
Mm.
Och det försöker jag verkligen göra, ta med mig saker. Vi har till exempel i Frölunda, eller om man säger så, Frölunda TBV, har vi ett samarbete med en väldigt duktig friidrottstränare.
Och TBV, för de som inte vet, är Team Badminton Väst.
Precis, förlåt. Team Badminton Väst.
Ett samarbete mellan Askim, Göteborg och Frölunda.
Precis, precis.
Vi kommer tillbaka till det också, men fortsätt.
Och där har vi helt enkelt med träning med en friidrottstränare. Och givetvis, de har ju sina saker som de är duktiga på. Och vi har ju jättemycket att lära från exempelvis det. Men det gäller ju flera andra sporter. Och ja, där försöker man ta med sig bitar som de är duktiga på. Till exempel när vi kör på gymmet, så givetvis, alltså styrkelyftare, folk som, de som verkligen håller på med det, då har vi ju jättemycket att lära också. Så att,
tekniskt framförallt.
Ja.
Men om vi går tillbaka lite grann till din uppväxt. Du höll på med karate, med badminton. Vem hade du som badmintontränare? Kommer du ihåg det?
Ja, jag hade en kille som hette Magnus Ravenhorst, som faktiskt äger hallen nu. Han driver hallen och äger hallen tillsammans med en kollega till honom.
Han är väl ändå lite också av en badmintonprofil i Göteborg, måste man ju säga.
Ja, han jobbade ju väldigt mycket i Frölunda när jag var ung. Och var väldigt engagerad i klubben och Göteborgs badmintonförbund också. Så att, jo, men det får man säga.
Och du är född 86, va? 87. Vilka spelare växte du upp med, kan man säga? Några som kan nämna idag som finns, antingen som ledare eller spelare?
Ja, som sagt, då min egna karriär var inte så, så häftig, så växte upp med i form av att spelade mot eller spelade med, kan jag inte säga så mycket. Men de som var i den generationen, det är ju Henry, det är Mattias, det är Rickard Eidestedt, Tim Foe,
Simon Ottosson.
Så det var ju de spelarna som man såg upp till eller som var bra runt omkring min åldersgrupp.
Mm. Men du kom aldrig ut på den touren så att säga?
Nej, det gjorde jag absolut.
Hade du ambitioner för det? Eller?
Ja, till en början hade jag ju det. Ja. Men alltså jag tyckte det var väldigt roligt med badminton då också, som jag gör nu. Och jag tränade väl förhållandevis mycket. Men nej, jag hade inte det som krävdes. Och fick jag möjligheten att vara tränare, och då blev det för hela slanten, kan man säga nästan.
Vad fick dig att lämna den aktiva karriären och bli ledare då? Hur såg den förvandlingen ut?
Ja, det var nog så illa att jag insåg att jag inte skulle bli så bra som jag ville. Och frustrationen mellanåt var väl rätt så stor på banan.
Hur många rack gick det åt där då?
Ja, men det gick nog något rack eller två där, det tror jag ju. Mm. Och ja, rolig historia där mellan är att efter varje gång när jag hade tävlat och det gick tusen, så skulle jag sluta med badminton. Varje måndag så skulle jag lägga av med badmintonen, och så tog det en dag, så var det bra sen, och så körde jag på lite till. Men till slut så insåg jag att det skulle inte hålla, och då hade jag samtidigt börjat lite grann som ungdomstränare i badmintonskolan, som säkert många tränare börjar med, och tyckte att det var väldigt roligt och fick bra respons och feedback både från klubben och från spelarna, upplevde jag det som. Och tyckte det var, som sagt, var väldigt kul.
Och på den... Hur gammal är du nu? Alltså när du pratar om den här utdelen?
Då är jag runt 15-16. Mm. Då är jag mitt emellan slutet på högstadiet, kanske nian upp till gymnasiet någonstans.
Fick du frågan då av någon att hjälpa till? Eller var det Magnus som kom?
Ja, precis. Det var Magnus som han kanske också insåg att det verkligen skulle bli någonting bra av det här på badmintonbanan, eller att jag hade kanske det mentala som krävdes. Så att...
Eller så såg en andra egenskap.
Ja, det kanske är bättre att säga det.
Ja.
Så att... ja, men det stämmer. Det var Magnus som frågade mig.
Och din roll i Frölunda idag, hur skulle du beskriva den?
Ja, som vanligt när man jobbar i en förening så har man ju många saker man jobbar med. Men även om det inte är någon titel som jag verkligen delar ut visitkort eller skriver på mejl, så är man väl någon form av sportchef. Alltså man har, eller jag har ansvaret för det sportsliga i klubben. Sen är det inte uteslutande jag som bestämmer allting, men jag har väl ändå ett övergripande ansvar över det sportsliga. Och sen så är det mycket administrativa saker runt omkring. Det är saker som att arbeta med SISU, det är idrottslyft, lokstöd, saker som är till. Dagliga saker som att svara på mail, folk som ska anmäla sig till badmintonskolor och tävlingar. Så att, ja, men det är en rätt bred tjänst.
Känner du att att det är bra för dig, eller skulle du bara vilja syssla med träning, eller känns det bra att även syssla med administration så att säga, för att få balans i det som du var inne på innan?
I vissa fall känner man såklart att skulle man kunna lägga ner mer tid på badmintonen som jag brinner för, så hade man givetvis haft mer tid, och då hade man säkerligen kunnat göra ett mer utförligt jobb. Samtidigt så är det också både kul och bra också, tror jag, att ha lite andra arbetsuppgifter. Alltså man gör inte samma sak hela tiden, och det tror jag ändå.
Ligger monotomt helt.
Nej.
Hur många tränare är ni i Frölunda?
Men vi är rätt många tränare. Sen är det några som jobbar mer och några som jobbar mindre, givetvis. De som jobbar, om man så vill kalla det, mer med elitungdomarna, som har lite mer timmar, det är ju jag då givetvis, Thomas Johansson, som är en välkänd såväl Frölunda-profil som elitspelare.
Gammal storspelare, ja.
Precis. Patrik Björklöv som är vår ordförande. Samma sak där, han har ju också ett förflutet som väldigt duktig spelare. Och sen så har vi en rätt ny ung kille som heter Johan Ström, som hjälper mig mycket med träningarna. Så att det är väl vi som framförallt håller, om man säger så, i tävlingsspelarna som jobbar lite fler timmar. Sen har vi många som jobbar exempelvis i badmintonskolan som gör ett kanonbra jobb, men som kanske mer har vissa enskilda grupper eller några färre timmar.
Om vi kollar på Frölunda som förening då, vill du berätta lite om föreningen i stort? Hur många medlemmar är ni? Har ni någon specifik målsättning? Eller?
Ja, medlemsantalet borde man kanske ha koll på exakt, men det har jag faktiskt inte. Jag tror att vi är någonstans runt kanske 300.
Mm.
Där omkring. Men vi har, alltså målsättningen på något sätt är att vi ska vara en förening som erbjuder allt. Det låter ju väldigt sådär. Nej, men att vi har pratat om att vi ska ha badmintonskolan. Vi ska ha en bra juniorverksamhet med tävlingsspelare. Och vi vill också ha alltså tävlingsspelare på seniornivå. Och det är därför som sagt som vi också ingår i det här TBV då, som vi pratade om innan. Alltså Team Badminton Väst tillsammans med Maschim och med GBK.
Men tanken är att man kan gå från badmintonskola hos er hela vägen upp till ja, Sverige Elit i princip.
Ja, det är den stora målsättningen som vi har. På ungdomssidan så har vi också pratat om att vi vill ha spelare som är ute på de här SJT-tävlingarna. Att vi hela tiden har med lag i svenska kuppen. Det är alltså i lagen där då.
Mm.
Att vi ska ha en bra badmintonskola. Både i form av givetvis alltså att vara en stor fungerande badmintonskola, men också att vi har en bra, alltså att en bra linje från att gå till badmintonskolan över till tävlingsgrupperna då. Så att,
för det är just det steget som jag har brottades lite med såklart när jag var i spårvägen. Mm. Jag vet att många brottas med det som ledare i andra föreningar, är just att när man ska gå från steget badmintonskola till sig, som vi kallar ofta som tävlingsgrupp.
Mm.
Och så är det två kompisar.
Ja.
Den ena har kommit lite längre i utvecklingen än den andra. Är det någonting du brottas med också?
Absolut, och det är jättesvårt. Jag tror att det är svårt att få en linje där man hela tiden bara kan falla tillbaka till och säga att ja, men nu är det så här, då gör vi så. Mm. Det är jättesvårt tror jag. Och jag tror kanske inte... Man ska självklart ha riktlinjer och man kanske ska ha arbetssätt, men jag tror det är svårt att sätta liksom raka linjer att så här är det.
Du tar det lite också från fall till fall och känner efter, ja, hur det skulle funka.
Ja.
Mm. Vi var inne på det, Team Badminton Väst, alltså ett samarbete på bland elitserielaget, vad jag förstår det som, mellan Askim, ja, Frölunda och Göteborg. Eller är det någon större samarbete på gång där?
Ja, även på ungdomssidan. Mm. så är det någonting som vi jobbar med.
För det är det alltså vi ska förklara för lyssnarna, att det här är alltså ett gemensamt elitserielag som ni representerar i serien. Så att Askim eller Frölunda eller Göteborg har inget eget.
Nej.
Och vad innebär det samarbetet? Är det samarbete med träning och lag?
Ja, precis. Jag tycker att det är, nu är det tror jag tredje året vi är inne på samarbetet, och det är andra året som Askim är med. Om jag har siffrorna rätta, jo men det stämmer nog. Och då samarbetar vi givetvis kring träningarna, framförallt med seniorerna, men också samarbete med på ungdomssidan. Och det innebär i praktiken att vi har 5 stycken gemensamma morgonträningar för de bästa spelarna. Och då vi tränar samtidigt som NIUT, alltså badmintongymnasiet i Göteborg, så har de, några av de spelarna också möjlighet att emellanåt alltså utnyttja den träningen. Det kan vara på lov eller det kan vara på när de helt enkelt inte har skola eller sådär. Och sen så har vi också 2 gemensamma kvällsträningar för man säger så, seniorer. Och utöver det så försöker vi, som vi exempelvis hade nu i början av sommaren, ha läger även för de yngre. Och då samarbetar vi mellan Askim, GBK och Frölunda då, även på ungdomssidan.
För en utomstående så skulle man kunna se det här samarbetet som ett svar till övriga badminton Sverige på ett som ett regionalt center. Eurocenter finns ju i Uppsala, det officiella. Malmö har precis startat upp sitt satellitcenter.
Ja.
Och det här känns ju som ett samarbete, sen ska man ju inte kalla det center kanske, men är det ett svar till övriga Sverige att vi vill också vara med? Eller?
Ja, så inte i form kanske av att konkurrera med centret i Uppsala givetvis, men vi vill ge spelarna bra möjligheter att kunna satsa och utveckla sig i badminton.
Mm.
Så absolut, vi vill göra det givetvis så bra som möjligt för spelarna. Det är ju målsättningen, men inte på något som helst sätt att konkurrera med centret.
Dina tankar kring ett nationellt center? Om vi bara tar det enkla här, bra eller dåligt?
Jag tycker det är bra. Det tycker jag. Jag tror att det krävs att vi har ett center där vi samlar de bästa spelarna. De som vill satsa på sin idrott och de som vill satsa på badminton. Och göra det så bra som möjligt för dem. Det tror jag absolut krävs om vi ska vara med och slåss. Om vi pratar om VM, OS-medaljer och kanske också EM-medaljer.
Spelar det någon roll vad ett sånt här center skulle ligga? Som har varit? Det har varit mycket diskussioner. Inte längre kanske, men det har varit när det flyttades från Malmö där det låg tidigare till Uppsala. Spelar det någon roll egentligen var centret ligger för att man ska få ut bäst träning eller tävlingsmöjlighet?
Ja, det kanske blir ett diplomatiskt svar, men det är ändå faktiskt så jag tycker att ett center ska ju faktiskt ligga där förutsättningarna är bäst. Och det är...
I Göteborg.
Ja, precis. Ja, men det är givetvis, det går inte att undvika liksom, den ekonomiska aspekten. Och sen, jag är helt övertygad om att förbundet har också riktlinjer med form av boende, sparring, alltså tränare, även om de givetvis ska vara flyttbara. Det är givetvis många aspekter som ska in i vilka saker man ska ta hänsyn till var ett center ska ligga. Och det är givetvis en sammanvägning av de där sakerna. Och det utgår från att förbundet sköter på ett bra sätt. Det har jag 100% förtroende för. Och då väljer man väl det stället där de här förutsättningarna är de bästa.
Ja, det var ett bra och diplomatiskt svar.
Ja, det är men ju det, men det är, samtidigt är det faktiskt så jag ser på det. Det är inte för att jag inte vågar trampa någon på tårna, utan det är så jag ser på det.
När får vi se Peter Kapets då? På ett center i Uppsala, oavsett om det är ett läger eller permanent.
Menar du med seniorerna eller menar du nästa gång jag är i Uppsala på Eurocentret?
Nej, jag menar med seniorerna.
Nej, men det är absolut, det hade varit en...
Är det en dröm?
Ja, det får jag absolut säga. Mm. Det är det, verkligen.
Om vi går tillbaka lite till din ledarkarriär igen då. Du har gått något som heter Bosön, på Bosön.
Ja.
Det är alltså idrottens skola kan man säga. Mm. Vad gick det för program på Bosön?
Det hette idrottslinjen, så det var...
Låter brett.
Ja, det var väldigt brett. Det var en stor blandning. Det var allt från ledarskap, det var idrottspsykologi, fysiologi, saker som massage. Ja, men det var en väldigt bred linje.
Hur långt gick man där? Hur länge?
Jag gick ett år. Det finns någon som går två år också, men jag gick ett år.
Mm. Och sen har du även utbildat dig i Danmark. På en DBF 1 kallas det, va?
Precis.
De har ju tre stycken.
Ja.
DBF 1, 2 och 3.
Precis. Nu har de gjort om sitt utbildningssystem, vet jag, som, precis som Sverige. Så att de har inte kurserna på samma sätt längre. Men då... Låter den som att man är 100 år gammal. Men
hur var det då, på DPF 1 då? Vad fick du för influenser där som du inte hade fått till dig i Sverige eller på annat sätt?
Jag tyckte det var jättebra.
Mm.
Det var en väldigt lång kurs. Det var en i stort sett en vecka lång. Så att det var väldigt intensivt. Men i och med att det också var långt så fick man fick med väldigt mycket saker. Det var... givetvis lärorikt att alltså få influenser från ett annat land. Alltså hur jobbar de med badminton i Danmark? Andra ledarstilar, alltså övningar. Så att, ja, men det var väldigt mycket saker som man fick med sig. Och också spelarna, de kom ju från en annan kultur med badminton. Så man jobbade ju väldigt aktivt mot spelarna. Det var inte att man satt i en sal i 8 timmar, utan det var dels teoretiskt men också givetvis praktiskt med spelarna.
Om du tittar tillbaka på kanske inte bara utbildningen utan sättet som man utförde saker i Danmark kontra Sverige ledarskapsmässigt, ser du någon direkt någon stor skillnad i stil eller i utförande eller vad man trycker mer på i Danmark än vad man gör i Sverige? Jag är ute och fiskar lite efter vad är nyckeln till att Danmark är så bra kontra Sverige, men den kanske man inte hittar så enkelt, va? Men...
Nej, jag förstår vad du menar. Den kopplingen i form av ledare har jag väl kanske svårt att se. Jag tror man ställer, det som man möjligtvis är att man ställer högre krav. Det är nog ett, fel ord kanske använder, tuffare klimat. Jag tror inte att det är liksom hårdare eller att man är, men jag tror att spelarna ställer högre krav. Jag tror att de, min uppfattning är att de ifrågasätter mer. Och även tränarna i och med det måste ju också vara, alltså, tydliga och raka. Mer raka kanske än vad vi är i Sverige. Och det här är väldigt generellt. Jag vill inte påstå att så här är det. Men
kanske... Men skulle du generellt säga då att svenska ungdomar är sämre på att ta ansvar lite för sin egen träning i och med att man kanske inte är lika på och ifrågasätter eller ställer frågor? Alltså generellt sett.
Ja, men det tror jag. Jag tror att spelarna skulle kunna vara tuffare med att våga ifrågasätta. Alltså för ens egna skull. Varför gör vi den här övningen? Eller varför jobbar vi på det här sättet? Det är ju viktig kunskap för en själv. Jag förstår att man kanske inte gör det när man är 10-11, men när man kommer upp till en viss ålder, 15-16, om man tycker, men varför gör Peter den här övningen? Liksom, det här förstår jag inte. Ja, men att våga då ställa frågan och våga, det är ju inte vara allt ifrågasättande, behöver ju inte vara liksom av negativ karaktär.
Mm.
Det kanske man lätt kopplar med att ett ifrågasättande är något negativt, det är någon form av kritik. Men det behöver inte vara. Jag kan ju ställa frågan, Simon, varför kör vi flaktspel här nu i 30 minuter? När jag är singelspelare? Ja, men det är för att vi ska bygga upp racketföringen eller underarmstyrkan. Ja, okej. Okay.
Mm.
Kanske jag köper det eller så köper jag det inte. Men då har jag i alla fall fått ett svar och jag kanske själv kan liksom, ja, okej. Okay. Det är Simons idé med det här, exempelvis.
Jag kommer in lite här nu samtidigt när du pratar om det här på din roll som förbundskapten då. Du har ju varit förbundskapten både för de allra minsta eller yngsta, U13. Mm. Senast U17 och numera U19.
Ja.
Då har du ju antagligen träffat ganska många ledare som har landslagsspelare i sina föreningar.
Absolut.
Och utan att gå in på föreningar eller namn här nu så kan man dra en linje här att många, eller att ledare generellt sett kanske inte är, hur ska man uttrycka sig då, förklara kanske övningarna så bra för ungdomarna eller vad innebär övningarna, eller kanske inte alltid kanske till och med tränar dem på rätt sätt. En röd tråd i deras träning helt enkelt. För det är, en del kommer från väldigt små föreningar och en del kommer från väldigt stora. Det kan ju vara väldigt olika, kan jag tänka mig, hur det ser ut.
Ja. Ja, men absolut, utan att säga att föreningarna gör det dåligt på något sätt, för det vill jag verkligen understryka att det tycker jag absolut inte. Men det är klart att jag tror att vi skulle kunna vara bättre generellt sett på att förklara övningar, att helt enkelt försöka få spelarna, framförallt när de blir lite äldre. Det är kanske svårt för en 8-åring att liksom förstå helheten med syftet på övningar och så. Men att helt enkelt förklara varför gör vi de här bitarna. Det tror jag absolut att vi kan göra bättre. Och säkert också den här biten med att ha en mer röd tråd kring vad vi tränar, vad som är viktigt i de olika åldersgrupperna. Och det gäller...
Hur mycket har ni som förbundskaptener ansvar i det att få ut det till föreningarna? Och vad ligger på förbundskaptenens håll och vad ligger på över er, så att säga?
Mm. Ja, men där har vi absolut en stor roll att förmedla den kunskapen och det vi ser när vi är ute framförallt internationellt, också givetvis på våra alltså, nationella träningssamlingar. Att det är de sakerna som vi ser att men de här sakerna krävs för att vara en bra U17 eller U19-spelare som jag har jobbat med de sista åren. Den kunskapen måste ju vi föra vidare. Sen hur man tränar det, det kan ju vi ge tips och förslag på, men där kanske det är svårare för oss att påverka. Mm. Jag tror det är viktigt att vi ger informationen om vad vi ser och vad vi tror är viktigt för att lyckas på U17-19 nivå.
Känner ni att ni har en bra mottagare för den informationen idag? Alltså tas den informationen emot på rätt sätt och tas den emot överhuvudtaget?
Det är nog blandat om man ska vara det. Mm. Det är nog väldigt blandat. Den tas ju emot i form av att informationen går ut, alltså vi informerar ju om det. Sen är det ju upp till tränare och till klubbar hur mycket man vill ta till sig det.
Mm.
Och jag tror att om kanske fler tränare också skulle vara med på någon internationell tävling, så tror jag att man kanske skulle få en liten aha-upplevelse väl kanske åt tiden. Jag tror det skulle kunna vara ett bra recept, framförallt om man jobbar med spelare som är på landslagsnivå. Jag tror det är väldigt nyttigt att se om jag jobbar med en spelare som är på i svenska U17-landslaget men som inte är topp i Europa. Men vad gör de bästa spelarna i respektive kategori? Vad är det de kan, eller vad gör de taktiskt eller kroppsspråksmässigt eller till och med träningsmässigt? Det tror jag skulle vara en nyttig sak för många tränare.
I förra avsnittet pratade vi ju med Ann Forsell, team manager. Man kan väl säga att hon är någon form av chef för dig också.
Ja, absolut.
Där hon inte kunde uttrycka sig så mycket om badmintonsidan. Det har ju du gjort nu.
Mm.
Utan där hon tryckte däremot på att svenska tränare slash ledare ligger otroligt mycket efter i de allmänna delarna. Alltså fysiologi, nutrition, kanske till och med en viss del i coachning och ledarskap.
Ja.
Vad skulle du, håller du med den kritiken eller?
Ja, men det är självklart som jag sa uttryckte tidigare här, att ska man jobba med spelare som är på den nivån, alltså om vi pratar på landslagsnivå, då måste man ju också själv hänga med i att utbilda sig i hur utvecklingen går. Och man kan inte utbilda sig allt, man kan inte gå alla kurser, men man får se till sig själv. Alltså vad är det jag behöver för att kunna fortsätta hjälpa spelarna på allra bästa sätt? Och det är ju givetvis olika. Någon kanske känner att spelarna sitter och käkar kebab en timme innan träningen. Ja, men jag kanske behöver lära mig mer om hur man äter rätt. Eller, det kan ju vara styrkan vi ligger efter där. Hur ska vi jobba och få upp en bra grundstyrka? Alltså, det kan ju vara jätteolika saker. Men att man helt enkelt utbilda sig och utveckla sig, det är viktigt. Så det håller jag med om.
Mm. I din roll som förbundskapten idag för U19 så ingår ju även en ganska stor tävling som ni ska åka till i höst. Junior-VM, Lima, Peru.
Ja.
Berätta lite, när åker ni? Vilka är uttagna och så?
Ja, tävlingen börjar den 4 november. Exakt slutdatumet, nu har jag faktiskt inte koll på, men jag tror det är någonstans... Ja, det är väl en och en halv, två veckor nästan.
En ganska stor trupp också ni skickar dit.
Det är en stor trupp. Vi har de senaste åren inte haft med något lag i junior-VM. Det är ju dels en lagtävling och en individuell tävling. Och där har vi inte haft med något lag de senaste åren. Jag vågar inte svara på när det var sist. Men då så kommer vi vara med ett lag. Och det tycker jag är väldigt positivt. Dels så får spelarna möjligheten att delta på fler matcher helt enkelt, i och med att det också är ett lagspel. Så att det är vi som förbundskapten, jag och Christer Andersson, väldigt nöjda med att vi har fått möjligheten att delta på lagspelet. Och också spelarna givetvis.
Vill du berätta vilka som är uttagna?
Ja, de som är uttagna på tjejsidan, det är Moa Sjö,
Uppsala.
Uppsala. Det är Elin Svensson från Askim. Det är Emma Karlsson från Emhult och Johanna Magnusson från Aura. Och på killsidan så är det Morgan Lima från Skogås och Viktor Aglinde från Täby. Sen att vi också ska komplettera med en kille också vid ett senare tillfälle. Det blir förmodligen efter skånskan.
Så det är bara två killar uttagna?
Än så länge.
Än så länge.
Plus en som kommer tas ut efter skånskan.
Varför är det då färre killar än tjejer totalt sett?
Nej, men givetvis så får man ju se det till alltså också nivån. Nu ansåg jag att det var många tjejer som var duktiga och då ska de givetvis få chansen att vara med. Det finns många duktiga killar också, men
ja, men självklart. Ni åker till Lima, Peru i november. Vad har förbundet eller ni satt för målsättning med den här tävlingen?
Ja, vi håller på att diskutera det just nu. Det är rätt tufft att sätta målsättning i lagspelet då. Det får man ju vara ärlig säga.
Hur ser lagspelet ut för en lyssnare som inte vet? Vad spelas det för matcher?
Ja, det är ju ett gruppspel först och främst. Och där det är väl lite olika hur många lag det är med i en grupp. Men jag tror att det är runt 3-4 stycken oftast. Kanske någon grupp med 5. Och där alla möter alla. Och det är 5 delmatcher. Så det är en herrsingel, en damsingel, damdubbel, en herrdubbel och en mixdubbel helt enkelt.
Okej, okay. Och sen är det en individuell turnering också.
Sen är det individuell turnering.
Och där är alla med också som är uttagna, eller?
Ja, precis. Mm. Precis.
Eftersom man är så långt borta dessutom.
Ja.
Mm. När får vi reda på målsättningen?
Det ska
ni... Eller håller ni det för er själva?
Nej, absolut inte. Men jag och Christer, vi ska nog sätta oss faktiskt så snart som i helgen och prata.
Mm.
Sen ska vi givetvis också prata igenom Ann. Så att förhoppningsvis kan vi väl återkomma med det inom en rätt snar framtid.
Har du varit på ett sånt här stort mästerskap förut som ledare?
Inte på junior-VM. Jag har varit på 2 EM, U17-EM och U19-EM. Men det är klart att ett junior-VM, det är ett steg till, tänker jag mig, både med organisation och hur tävlingen anordnas och alla de bitarna.
Och framförallt att ni får möta asiatiska spelare,
ja.
De bästa i världen.
Ja,
måste ju vara inspirerande för, även om ni inte möter dem kanske, det vet vi inte än, så kan man ju se dem på plats.
Ja, absolut.
En bra lärdom för spelarna dessutom.
Ja, men exakt, och det är det man hoppas, att dels lärdomar självklart på plan, alltså de spelarna man möter, de lagen man möter, men förhoppningsvis så blir det också en lärdom som man kan ta med sig inför framtiden, hur det är att vara, hur man... Saker som man tar med sig från stora mästerskap. Allt från förberedelse till hur man hanterar nervositet och en stor hall. Och det är ju som samma princip som när man åker på OS. Att de unga kanske åker med första gången för att se och lära. Jag gillar inte riktigt det uttrycket. Men man kanske inte är en kandidat som slåss om medaljer. Men man vet att har man varit med på ett OS innan så har man en stor, stor fördel om man ska prestera. Efteråt på ett kommande OS.
Några av spelarna som är med, nu kan inte jag om det är alla eller inte, du får rätta mig, är ju med i någonting som heter SOK,
ja.
Vad heter det, ungdomssatsning.
Ja, precis.
Kan du någonting om det, berätta lite gärna.
Ja, det är alltså i grund och botten, jag har inte, det är Thomas Johansson tillsammans med Jonas Härgård och Ann Forssell tror jag som är ansvarig, så att man får ta det, jag säger kanske inte liksom helt rätt. Men i grund och botten så är det väl så att SOK vill bredda sin utmanartrupp och topp- och talangprogram helt enkelt. Alltså man vill ha med fler som är med i en OS-satsning. Och då är det här projektet med ungdomarna ett sätt att redan få in dem i systemet. Att de ska liksom få rätt stöttning, få utbildning. Och redan känna på lite grann hur det är att vara med i den typen av program för att de ska ha större sannolikhet att sen som seniorer kunna slå sig in i Top of Talent-programmet och i sin tur då delta på ett OS och förhoppningsvis då generera framgångar. Och där har vi i dagsläget, där har vi Elin Svensson som är med där. Vi har Johanna Magnusson, vi har Emma Karlsson och vi har Ashwati Plai.
Just det, från Täby.
Precis, och på killsidan så har vi då Morgan Lidman och Viktor Aglinder.
Just det, ja, det är ju alla som är uttagna.
Ja.
I princip, ja. Plus en extra kille då som vi ska ta ut som...
Ja, och Moa Sjö också.
Just det, Moa Sjö. Hon är inte med här SKs. Nej. Än så länge skulle
Nej,
vi säga.
Nej, precis, precis.
Peter, vi tänkte avsluta intervjun där.
Ja.
Tack så jättemycket för att du tog dig tid och vi får önska dig en otroligt trevlig sommar.
Ja, tack tillsammans.